I den här föreläsningen ska jag berätta lite om sånt som jag har stött på under årens lopp, som jag har tyckt var kul och fascinerande och som jag tror kan introduceras även redan på gymnasiet. Här är mina preferenser. Jag tycker om när det rör på sig, när det är dynamik, alltså saker och ting ändrar sig med tiden. Och det får gärna också vara diskret, alltså vi tittar bara på systemet vid speciella tider. Då slipper vi differentialekvationer och analys och sådana saker. Vi tittar bara på det vid diskreta tider. Det finns fortfarande mycket intressant och de systemen uppför sig kvalitativt som de kontinuerliga. Det får gärna vara lite geometri med och gärna lite vackra mönster som vi ska se här. Och på sista tiden har jag också intresserat mig för saker från biologin, växter och celldelning och sådana saker, alltså liv. Det kommer i andra halvan av den här föreläsningen. Och det finns så fantastiska datorverktyg idag som jag tycker man ska utnyttja mer. Det jag alltid tyckte var kul att utforska med hjälp av datorn, göra olika experiment och så vidare. Och de flesta figurerna här som jag ska visa är gjorda med matematik. Vi börjar med biljarder. Tänk dig ett biljardbord. Ett rektangulärt med fyra hål i. Men så gör vi lite förenklingar som man gör i matematiken. Vi tänker oss en punktkula. Bara en punkt. Ingen friktion. Så den håller på för evigt och studsar fram där. När den kommer in till kanten så är infallsvinkeln lika med utgående vinkel. Och vi täpper igen hålen. Så det är där i hörnerna. Inga hål. Så den far runt. Och vi generaliserar, vi behöver inte ha en rektangel, vi kan tänka oss en cirkel, en ellips eller en mer komplicerad form. Och första exemplet på en biljard hittar du på nästa bild. Och där är cirkeln. Och som är biljardbordet är alltså i form av en cirkel och här har vi då ett exempel på ett dynamiskt system. Och för att förstå det så är det väldigt, väldigt bra att ha koll på de periodiska banorna som finns i det här dynamiska systemet. Periodisk betyder alltså att man efter ett antal studsar kommer tillbaks till samma punkt med samma hastighet. Och vad har vi för sorts periodiska banor här? Ja, det finns förstås de som rör sig längs diametrarna. Två studsar. Och sen har vi trianglarna. Och vi har kvadrater. Och sen kommer vi fram till fem studsar så händer någonting. Det blir två olika typer av banor. Det kan beskrivas med två tal. Jag kallar dem 5-1 och 5-2. 5-1 är pentagonen. Den gör alltså fem studsar på ett varv kring origo. Men sen har vi också pentagrammen. Som gör fem studsar på två varv runt origo. Därav de här beteckningarna 5-1 och 5-2. Och om vi glömmer, förutom den här diameterrörelsen så är all rörelse kan kallas för rotationsrörelse. Vi roterar alltså runt origo. Och det här anses vara, detta är ett, som man säger, ett ordnat system. Det är partikeln uppför sig inte som en när man kastar en tärning eller något sånt slumpmässigt, utan den är en så kallad välordnad rörelse. Och det beror på att förutom farten är ju bevarad, eller kinetisk energi som man säger i fysiken, så finns det en storhet till som är bevarad. Nämligen för varje kåda där så är alltså avståndet, minimiavståndet till Origo, är detsamma för varje kåda. Det är ju lite fascinerande här att tänka för att man tror att det var i denna figuren som Pythagoras insåg att det finns något som heter irrationella tal, alltså tal som inte är bråktal. Han försökte hitta det gemensamma måttet för sidan och diagonalen i den här pentagonen. Ja, till den här föreläsningen så har jag lite förklarande text och referenser och jag skriver mer om det där. Det var cirkeln. Ska vi titta på en biljard till? Nästa bild. Här har jag nu en ellips med axelförhållandet 2 till 1. Den långa diametern förhåller sig till den korta som 2 till 1. Och där finns nu, har jag åskådliggjort, två stycken periodiska banor också. En som vi kan kalla för rotationsrörelse, som vi hade innan, en med fyra studsar. Som börjar där uppe, går bort till andra ändpunkten och ner och upp och så vidare. Fyra studsar. Men det finns också en annan typ av rörelse här i ellipsen. Nämligen som det som jag kallar för vibrationsrörelse, den som studsar fram och tillbaks. Och den V-formen där, V-banan, är ett exempel på en periodisk bana som är av vibrationstyp. Och där har det alltså skett en uppdelning. Här finns två typer av rörelse och allting beror på om vi startar genom att gå mellan fokalpunkterna eller utanför fokalpunkterna. Du vet det att en ellips utmärks av att ha två fokalpunkter. Och skickar man in en biljardkula som går från kanten och genom en av fokalpunkterna så kommer den reflekteras genom den andra fokalpunkten. Och just den banan kan man säga att den separerar de här två olika sorternas rörelse. Rotationsrörelse och vibrationsrörelse. För att beskriva rörelsen så är vi så vi kan ju tänka oss detta ett kontinuerligt system. Vi kan titta på kulan hela tiden, men det behöver vi inte. Jag sa att vi skulle prata om diskret matematik här, så vi kan faktiskt nöja oss och titta på var den träffar randen och med vilken vinkel den ger sig därifrån. Farten var ju konstant, så det är egentligen bara två vinklar som är av intresse här. Var vi befinner oss och var vi beger oss efter studsen, efter reflektionen. Och vi kan tänka oss att vi använder en vinkel alfa som går från 0 till 2 pi som anger positionen. Så alfa är 0 och 2 pi längst ute till höger. Och sen längst ut till vänster är det pi och så vidare. Och vinkeln som hastigheten har relativt tangentvektorn i motljusriktning, det blir en vinkel mellan 0 och pi det va? Den kan vi kalla för beta. Den anger var vi är på väg någonstans. Och Så tänk dig nu alfa och beta när vi nu vänder blad för att vi ska titta på en översiktsbild av dynamiken i en elliptisk biljard. Det blir nästa bild. Det var som så att det var en fransman, en av de stora matematikerna, Henri Poincaré. Han kunde behärskade nästan all matematik för 100 år sedan, det är väl ingen längre som gör. Han kom på det att för de här komplicerade dynamiska systemen så kan man göra liksom ett slags snitt i rummet och bara studera rörelsen där. Man får enormt mycket information bara genom att göra det. Och det kallar jag här en Poincaré-yta. Och vad har jag gjort? Vi ser för det första på x-axeln här så är det just den där vinkeln alfa. Den går från 0 till 2 pi. Det var positionen där på ellipsen. Var vi befinner oss på ellipsranden. Och den på y-axeln har vi den där vinkeln som jag kallar för beta som går från 0 till pi. Så den angav ju var vi var på väg någonstans. Relativt tangentvektorn i motljusriktning. Och här har jag bara slumpat ut 25 banor och kört dem med 1000 studsar. Och sen plottat alla punkterna och då får jag det här mönstret. Och en bild säger mer än 1000 ord säger man och den här fångar, för den som är van vid det så fångar den hela rörelsen och man förstår vad det finns för rörelse. Dels där uppe så ser vi att det ser ut som sinuskurva eller något som oscillerar och också där nere. Det är alltså rotationsrörelsen. De som åker med längs randen som håller sig alltid utanför fokalpunkterna. Och sen har vi de här ögonen. Kan man ju säga att det ser ut som två ögon där. Det är alltså vibrationsrörelsen när vi studsar mellan fokalpunkterna. Och jag fick inte med pupillerna så att säga i ögonen. Längst in där, vad är det för banan som sitter där? Jo, det är den som går längs den korta diametern upp och ner. Och jag fick inte med den här som det kallas för separatris. Den som är gränsbanan så att säga mellan vibrationsrörelse och rotationsrörelse. Då vänder vi blad och tittar på en annan typ av biljard. Och här kommer jag sa något om Pluto och ni vet planeten längst ute som ibland inte har fått kallats för planet men här får den vara med. Det var som så att det var Oscar den andre, vår kung 1885. Han formulerade en pristävling om för att avgöra solsystemets stabilitet. Kommer vår måne att ge oss iväg från oss en vacker dag? Eller hur är det med Pluto? Är den på väg bort från oss? Sådana frågeställningar. Newton gav ju oss vår modell för detta. Vi löser differentialekvationer och eftersom det är många kroppar inblandade så blir det komplexa problem. Men vi behöver något enkelt här. Någonting som vi lätt kan förstå. Men som är ändå tillräckligt komplext för att vi ska kunna ha något att utforska och tycka det är intressant. Och det kan leda till, vi kanske inte kommer säga något om Pluto men vi kanske kommer säga något spännande och komma fram till något intressant matematiskt resultat. Okej, då tänker vi oss Pluto där ute och så tänker vi kanske först som solen och alla andra planeterna som kanske ser ut som någon ellips. Och nu kallas detta för en yttre biljard. Så vi tittar alltså på partikeln är inte inne utan den är utanför. Och så tar vi att den startar vid en viss tidpunkt. Och då finns ju två tangeringspunkter. Säg att vi alltid rör oss medius här, så vi tar den som det blir mediusrörelse. Så åker vi till tangeringspunkten. Och här kommer regeln. Vi fortsätter lika långt till som vi har färdats fram till tangeringspunkten. Lika långt till. Och så kommer jag då till en annan punkt. Och då finns det en ny tangeringspunkt. Tar jag den. Och samma regel. Fram till tangeringspunkten. Och sen lika långt till. I rät linje. Och så där håller jag på. Så detta är min lilla leksakssystem för att studera för Pluto. Kommer den här lilla punkten att kunna bege sig iväg? Hur långt från ellipsen som helst. En intressant frågeställning. Ja, sa jag det förresten? Det var ju Poincaré som faktiskt vann den där Oscar den andres pristävling. Även om han inte riktigt löste problemet. Men det tror jag fick en tillfredsställande lösning först 1963. Okej. Vi gör ytterligare en förenkling. Vi vill ha lite diskret matematik här och vi vill inte leta tangeringspunkter och sånt. Vi vill ha något ännu enklare. Vi tar och låter det inte vara en ellips där inne utan vi låter vårt solsystem se ut som en liksidig triangel. Den svarta i figuren. Och då är det ju inte några tangeringspunkter det handlar om längre, utan det blir ju då hörnen vi söker upp. Och jag har visat en sexstudsars bana där. Säg att vi tittar på där vi startar uppe till vänster. Och så tar vi och går igenom det övre hörnet i triangeln. Så kommer vi då lika långt till, sen blir det en liten sträcka där vi går igenom det nedre högra hörnet och så vidare. Och efter sex studsar är vi tillbaks i den punkten vi startade. Så där har vi ett exempel på en yttre biljard. Nu kanske du tänker det. Hur är det nu om jag till exempel man kan nu tänka sig att man tar den här svarta triangelns sidor och förlänger dem. Så man får oändliga linjer, får tre oändliga linjer där. Hur ska jag röra mig om jag befinner mig på en sån? Ja, det är ju inte väldefinierat där. Vilket hörn ska jag gå till? Så de där linjerna, de kallar vi för kollapslinjer. Hela rörelsen har kollapsat. Så de får vi liksom, då, de får vi på något sätt, där får vi inte starta, då får vi hålla oss väck ifrån. Och det kanske du tycker är en inskränkning, men det leder till lite rolig geometri för att om vi nu tar och reflekterar alla de där kollapslinjerna i det tredje hörnet så att säga och håller på så får jag ett vackert mönster av planet som består av sexhörningar och trianglar. Vår bana där startade ju i en sexhörning och den går till en annan sexhörning hela tiden. Och startar jag i en av de mest närliggande trianglarna där, så kommer jag faktiskt att studsa runt 12 gånger, alltid i trianglar, innan jag kommer tillbaks till utgångspositionen. På faxboxen så säger man att man får en tessellering av planet med hjälp av sexhörningar och trianglar här. När man speglade de här kollapslinjerna då. Då går vi över till nästa. För då kan man ju fråga sig, okej, detta var triangel. Låt oss utforska kvadrat. Den har jag inte med, för den är väldigt, väldigt liknande som väldigt ordnad rörelse som för triangeln. Men på nästa bild så har jag en svart pentagon. Så nu är vårt lilla solsystem, det approximerar vi eller beskriver vi med hjälp av en svart pentagon där. Och här har jag inte visat någon bana för vår lilla Pluto, men jag har märkt ut kollapslinjerna fast bara i halva åt ett håll. Så jag har inte dragit dem baklänges. Vad som det här datorprogrammet gör är att den vänstra bilden är kollapslinjerna. Den i mitten är en iteration av kollapslinjerna i framåtriktningen, alltså medus. Så vi får också med bilderna av kollapslinjerna. En iteration i medius riktning. Och då ser du, om vi tar den som löper från högra hörnet snett ner åt höger, så kommer den ge upphov till någonting som går snett uppåt vänster. Och observera att den där är ett hopp. För när vi är nära det där högra hörnet så går vi alltså, reflekterar vi i det nedre högra hörnet. Men när vi kommer tillräckligt långt bort så är det genom det nedre vänstra hörnet vi ska gå. Så då får vi ett hopp där. Ja, det här är ju tradigt att sitta kanske och göra för hand. Men, det finns fina matematiska program för detta som man kan ta hem. Som ligger gratis på nätet och matematikaprogram. Och högra bilden visar vad som händer om jag itererar 40 gånger till, så det är den 41:a i iterationen där. Då har det bildats ett snyggt mönster med vita områden. Men sen vad ser vi för någonting här förutom vår svarta pentagon? Vi ser fem stora ringar av, de är faktiskt tiohörningar. Och startar vi inne i en sådan så kommer vi i allmänhet att, det är periodiska banor där inne, så vi kommer tillbaks till samma punkt. I allmänhet efter 10 studsar. Startar vi i mitten av den där tiohörningen så kommer vi tillbaks efter 5 studsar. Ja, här mycket fascinerande och mycket att fundera på. Det blir faktiskt, som man säger, en fraktal struktur av det här. Vi ska prata mer om fraktaler lite längre fram. För att närmast pentagonen där så ser du ett stjärnformat område. Du ser tydligt några jag tror de är, oj nu har jag glömt, jag tror de är femhörningar de där närmast. Sen har vi, och det är varierande här, fem och tiohörningar. Så man liksom plockar, den där här bilden blir alltså aldrig riktigt färdig. Jag kan iterera fler och fler gånger och det blir kanske finare och finare detaljer. Och i varje sånt där vitt område så finns det då periodiska banor. Men det finns faktiskt också banor som vandrar helt slumpmässigt, eller som vandrar runt, som aldrig är periodiska. De är faktiskt oändliga. Det kan låta förbluffande, men så kan det vara i matematikens värld när man håller på med tal. Och där kan man då gå vidare med och utforska sjuhörning och elvahörning och så vidare. Och de visar sig vara ännu mer svåra att förstå mönstret av. Men man får fascinerande mönster på det här viset. När man itererar kollapslinjerna. Sista bilden i den här första delen är också ett exempel på en fraktal. Du kanske har hört talas där fin på man brukar säga en fjärils vingslag i Sydamerika kan ge en upphov till en orkan i USA och sånt där man brukar prata om. Och det, vad man vill fånga med den bilden är ju att små initiala skillnader kan utgångsvärdena kan snabbt förstoras upp. Och sånt kan ju dyka upp speciellt i vädret. Vädret är svårförutsägbart. Och på 60-talet när man började få datorer så var det bland annat en meteorolog som heter Lorenz som studerade en modell och upptäckte något som heter säregen attraktor. Och sen kom en fransman, Enon, och gjorde en, som vi sa, Poincaré-yta. Han gör ett snitt i två dimensioner för att få en bild av det här dynamiska systemet. Och jag talar om, och då har vi det här som vi gillar, när det är punkter hoppar i planet från en punkt till en annan. Och jag anger där hur punkten ska hoppa, x-koordinat och y-koordinat. Och de här tre bilderna som jag visar, de har vi på x-axeln har vi just x-koordinaten och på y-led så har vi alltså y-koordinaten för det här systemet. Jag tror jag startade med Origo och sen hoppade jag på och sen, jag kanske hoppar över de första punkterna. Men väldigt snabbt så ställer det här systemet in, eller banan ligger väldigt nära det som då kallas för en attraktor. Attraktor, det brukar jag tänka mig som hålet i badkaret. Allt vatten sugs in mot kanske en punkt, men i matematiken finns då även andra sorters attraktorer. Andra objekt, mer komplicerade objekt än en punkt som systemet dras in emot. Och det ser vi i den vänstra figuren som är en stor del av XY-planet där som man ser. Nu är det så att det här kallades då säregen och det betyder att den uppvisar någonting som har varit känt i ungefär 100 år, att det finns sådana geometriska objekt som kallas för fraktaler. Och ja, det är svårt att hitta en riktigt bra definition av fraktal, men det ska vara med någon form av självupprepning. Och den mittersta bilden är en förstoring av ett litet område. Ja, något i mitten och så upp rätt långt till höger. Det är rätt så tjockt där, jag har inte kunnat lösa upp det. Rätt så långt till höger och en bit upp. Det området ser vi nu förstorat i mittenfiguren. Och då ser vi ju först en linje där och sen kommer två och sen ser det ut som det är tre linjer där. Alltså det är punkter. Jag har ju itererat det här systemet. Men här kommer då riktiga överraskningen att förstorar jag nu upp den översta biten igen så som jag gjorde innan så får jag den högra bilden och vi ser samma struktur en gång till. Och nu har jag tagit kanske 75 000 banor så det blir ju lite glest här. Men hade jag kört längre och så och kunnat förstora upp så hade jag sett samma struktur en gång till. Och en gång till. Självupprepning in absurdum. Så därför kallas det då för en säregen attraktor. Nu tar vi en liten paus och sen så ska vi bege oss ut i växtriket och titta på biologiska tillämpningar med diskret matematik.